Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Programmet som följer är en del i serien om Örnsköldsviks industrihistoria.
Jaha, är du från Gulänge du? Jag blev lite förvånad när min morfar frågade. Jag var ju bara 4 år och mamma hade sagt att vi bodde i Gulänget och tant Karlsson sa att vi bodde i Gulänge. Hej och god morgon ni som lyssnar på Radio Nolaskogs och välkomna ni andra också som lyssnar på poddradion. Jag heter Karin Bergström och idag är det som ni förstår Gulänget som står på tapeten. Från äng till folkhem. Ja, hur är det nu? Varför heter det Gulänget? Jag har försökt ta reda på det. Det finns många förklaringar. Redan 1804 finns Guldänget omnämnt. Enligt genealogiföreningen i Ångermanland har guld en berömmande innebörd. Men man kan ju undra vad det fanns att berömma på den här sidan av den obebodda delen av byn Nollungånger på norrsidan av Åsberget. Enligt forskaren och författaren Bengt Lundberg som varit med och skrivit boken om Gulänget, Landet lagom, folkhemmet på lokalplanet, så står det där att Gulänget är omnämnt i lantmäterihandlingarna redan 1804. Och där står det, just där Gulänget ligger gick en sommarväg och där växte otroligt med gul kableka och smörblommor på en gul äng. Ja, här är i alla fall en gul äng. Det finns betydligt märkligare förklaringar till namnet Gulänget. Erik B. Näslund med aner från Anundsjö har skrivit om ortnamn och befolkningsutveckling i Nolaskogs. Han förklarar att Gulänget är en del av Kroksta by och förleden Gull, den är inte berömmande den här gången, utan han förklarar att folket i att man i köpingen Örnsköldsvik tömde sina latriner i Gulänget. Latrin kallas ibland Gulle. Man kan ju jämföra med gullvatten som är en vattenblandad urin som man rekommenderar att vattna med i trädgården. Förklaringen haltar eftersom köpingen Örnsköldsvik grundades 1842 och Gulänget finns omnämnt redan 1804. I ortsnamnsregistret på nätet har jag hittat några skannade kort från registerskartotek där Gulänget finns beskrivet. Två av förklaringarna handlar om Gulänget och Hägglund och söner. Ett om poststationen Gulänget och det är det fjärde som är intressantast. Där står det skrivet med maskin Gulänget, alltså med ett L. Uttalsbeteckningen så står det ett långt utdraget U och ett tjockt L. Gulänget. Med blyerts har någon lagt till ett L och skrivit ett L till och skrivit ett torp tillhörande Kroksta by i Skällevads socken. Det här köper jag. Min morfar hade nog rätt. I folkmun hette det nog Gulänge, men att lantmätare och andra tyckte det lät bättre med Gulänget. Min pappa, som hette Olle Hedlund, kom till Hägglund och söner redan 1940. Han var från Skellefteå-trakten, men hade utbildat sig till filare i Västerås. Filare var ett yrke för noggranna personer. Efter några år blev pappa förman på verktygsavdelningen. Han hade gift sig och strax innan jag föddes flyttade mamma och pappa in i ett hus som låg 15 meter från fabriksstängslet i Gulänget. Efter några år flyttade vi till en ny lägenhet i det som idag kallas Gamla stiftelsen. Pappa hade tagit en kurs hos Hermods. Det var en slags studier på distans på den tiden. Och utbildade sig till konstruktör på fritiden. På kvällarna fick han undervisa i matematik i det som många kallar Kroksta akademi eller Kroksta universitetet. I mitten av 50-talet blev pappa konstruktör och därmed tjänsteman. Vi fick då en lägenhet i Hägglunds tjänstemannabostäder. Så småningom blev pappa verktygskonstruktionschef och på 70-talet beredningschef. När pappa efter 9 månaders pensionering lämnade jordelivet hade han varit över 40 år på Hägglunds. Och nu ska vi få lyssna till Magnus Uggla när han sjunger Min far.
Där borta vid pilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar av den som förstod mig när jag var till besvär. Trots all den kärlek fanns jag i där. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar den sista stunden, det borde varit jag. Och min far, han lärde mig växter och dess namn på latin, om fideikommiss och om bourgeoisin. Men följde mig gärna in i glamrockens land, tog del av min kunskap om engelska band. Allt från Joe Strummer till Johnny Marr stod på agendan då det var jag. Och min far, jag saknar en humor som var en sigill, den som la grunden för att jag finns till, som präglat min uppväxt ända fram till idag, som gjort att min son är densamma som jag. Vid pilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar, fast jag fann aldrig modet till att säga adjö. Trodde nog aldrig att du kunde dö.
På 1830-talet så delades den här långsmala byn Norrlungånger upp så att den norra delen blev ett enda hemman. En stor del av den södra delen såldes och blev köpingen Örnsköldsvik. Per Ersson, son till storbonden Erik Ersson, byggde en gård vid Höglandssjön vid Sommarvägen som gick mot Björna. Huset som är stort och rött finns kvar än idag och ligger mitt i Gullänget vid Per Ersvägen. Erik Hägglund, dotterson till Per Ersson, berättade att morfar ägde hela Gullänget, ända från kemtvätten till mejeriet och ända uppifrån berget och ända ner till sjön. Där kemtvätten var ännu en frisör idag, ungefär vid Bigatan. På 1890-talet delade Per Ersson, han la till Hörnell till sitt namn, upp området i 9 lotter. En till var och en av de 9 barnen. Dottern Hulda fick alltså en lott. Hon gifte sig med Johan Hägglund från Arnäs och de byggde sig ett torp på 1890-talet. I början av 1900-talet fanns det ett 100-tal invånare i Norrlungånger eller Gullänget. Det är oklart vad som var Norrlungånger och vad som var Gullänget från början. Det fanns 10 gårdar. Att det bodde så många i så få gårdar kan bero på att man hade många barn och drängar och piger räknades också till hushållen. Den första bebyggelsen på 10-talet kom att läggas längs Björnavägen, som 1913 fick diken och kunde användas året om. Ett par år senare fick man elektricitet och telefon. Husen byggdes ganska stora och hade en eller ett par lägenheter och rum att hyra ut. Invånarantalet förändrades inte nämnvärt. De som anställdes i Johan Hägglunds snickeriverkstad var från trakten ofta släkt med Hörnells eller Hägglunds. På 20-talet bildades aktiebolaget Hägglund och Söner och då ökade antalet invånare i Gullänget från 200 till 500. Antalet anställda i företaget ökades från 10 till 90 under de 10 åren. Bostadsbyggandet satte fart under 20- och 30-talet, mest längs Björnavägen, ner mot sjön och ovanför fabriken. De första egna hemmen byggdes uppe på höjden, idag Höjdvägen och Bäckvägen. Det fanns inget vatten och inget avloppssystem. Det gick en vattenledning av urholkade granstammar från en bäck upp i skogen ner till fabriksområdet. De som bosattes uppe på höjden fick lov att ta vatten från vattenrännan. Naturligtvis hade man utedass. Gustav Hägglund, den äldsta av bröderna Hägglund, kom att engagera sig i bostadsfrågan för de som anställdes på Hägglunds. 1938 byggde han en rad hus längs nuvarande Centrumvägen och Sjövägen. Husen var mycket moderna, stilen var funkis. Det fanns 2 lägenheter i husen, en toalett på övervåningen och en toalett och ett badkar i källaren. Tomten var väl tilltagen och var nog tänkt för frukt, bär och grönsaksodling. Under 30- och 40-talen fördubblades befolkningen gång på gång i Gullänget. 1940 fanns det 1000 invånare, 1950 2000. I början av 40-talet köpte företaget tomter i Kroksta. De som ville bygga sitt egna hem fick tomten och minst 3000 kronor i bidrag mot att de skrev kontrakt på att de skulle arbeta kvar i företaget minst 10 år till. Områdena kallades Gärdet och Kullen. 1945 byggdes radhusen, de gula och gröna lägenhetslängorna mellan Stjärnhusvägen och Radhusvägen. De ritades av Ernst Grönvall, en känd Stockholmsarkitekt som bland annat ritat Maximteatern vid Karlaplan. Radhusen blev en bostadsrättsförening. Lägenheterna är på 3 rum och kök, ett källarutrymme och en liten uteplats. Trots egna hem och bostadsrätter räckte inte bostäderna till. Hälften av alla som bodde i Gullänget var anställda på Hägglunds. Under 40-talet ökade antalet anställda från 600 till 1400. Gustav Hägglund satt som representant för Högerpartiet i kommunstyrelsen i Skällevad. Han var med och bildade en bostadsstiftelse. Under åren 1947-52 byggdes mer än 20 stycken hyreshus. Arkitekten heter F. Lövgren. Husen är på 3 våningar och det finns lägenheter med 1, 2, 3 och 4 rum och kök. Längst upp mot skogen vid Rundvägen finns också 3 så kallade stjärnhus i Rötegel. Arkitekten heter Camille Sopank. Husen har en originell arkitektur som bygger på funktionalismens idé om ljus och rymd. Nu passar det med lite musik igen. Ja, vad får vi höra då? Jo, stiftelsen. Vart än jag går.
Lägg din hand mot min kind och visa mig vägen. Kommer du ihåg den? Det känns så skönt att komma hem. För när du ser mig blir du lycklig. Om du känner dig ensam, öppna dig då. Dela med dig av känslan. Jag kan nog förstå. Om ditt hjärta slår, kommer jag vara med dig, vänner, vart du än går. Om ditt hjärta slår, kommer jag känna. Jag kan vara dum när det strägen tätnar. Men jag hör dig. Om ditt hjärta slår, kommer jag vara med dig, vänner, vart du än går. Om ditt hjärta slår, kommer jag känna. Kan vi inte dansa som förr om hela natten lång. Bli nu ett med mig, darling. Jag vet att vi kan, men sen vill jag hålla din hand.
Under 50- och 60-talen fortsätter invånarantalet i Gullänget att öka. Från 2000 1950 till 6000 1969. Antalet anställda ökade också från 1300 till 1600 under 50-talet. I början av 50-talet köpte Gustav Hägglund betongfabriken i Långviksmon, Nordbetong. Idag heter företaget Strängbetong. I Långviksmon gjordes väggarna till motorfabriken. I Kroksta byggdes 50 stycken enfamiljshus i betongelement, Backeboområdet. Det var anställda på Hägglunds som fick förtur att köpa husen. I samma veva byggde Gustav Hägglund posthuset i Gullänget, där det också blev en tandläkarmottagning. I slutet av 50-talet fick en riktig bro för biltrafik ersätta den träbro som gick över Höglandsjön till Gimåt. Nu byggdes det snabbt villor i sluttningen på andra sidan sjön. I mitten av 60-talet drabbades Hägglund av ekonomiska svårigheter. Företaget hade vuxit för snabbt och det saknades pengar. Man valde att sälja bort elmotor- och svetsmaskintillverkningen. 700 anställda fick lämna sina arbeten och i viss mån också sina bostäder. Efter det blev Gullänget inte riktigt likt. Nu var inte hälften av invånarantalet längre anställda på Hägglunds. Under 70-talet ökar invånarantalet i Gullänget. Det görs en storsatsning på på bostadsbyggandet när nya stiftelsen byggs i slutet av 60-talet. Det var inom ramen för miljonprogrammet efter ett riksdagsbeslut om att 1 miljon bostäder skulle byggas under 10 år. 1971 bildades storkommunen Örnsköldsvik. Gullänget förlorade då sin politiska tyngd i kommunen. I mitten av 70-talet bebyggdes Vattmansåken och Skärpeområdet. Sista gången som Hägglunds hade inflytande på bostadsbyggandet var när Tranvägen och Snäppvägen i Gimot och Gamgårdsvägen i Högland byggdes. Då var det Hägglunds anställda i bostadskö som fick förtur till bostäderna. Ni kanske har talat om Hägglundsandan. Det är något alldeles speciellt för Hägglund och Söner och Gullänget. Men vad är det egentligen? Gösta Hägglund, företagets disponent och tekniska ledare, svarade när han fick frågan: Hägglundsandan, det är väl jag det. Det handlar om samförståndet mellan företaget och de anställda. Bostadspolitiken är ett bra exempel. Behövdes det bostäder så ordnades det. Inte bara företaget utan också av de anställda genom politiska beslut. Ni har nog hört hur det gick när man 1928 ville bilda fackförening på Hägglunds. De anställda krävde högre timpenning. Då ringde direktören Pelle Hägglund till Träindustriarbetarförbundet i Stockholm och bad dem skicka upp en ombudsman. Så bildades fackföreningen. Poängen i historien blev att löneförhöjningen i princip uteblev. Men man hade fått en fackförening och man hade förhandlat. De så kallade folkrörelserna växte snabbt i Gullänget. Främst var det frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen som växte. Men också nykterhetslogen, kvinnoklubben, idrottsklubben och schackklubben och flera andra. Behovet av en gemensam samlingslokal ökade därför snabbt. Med hjälp av bröderna Hägglund, framförallt Erik, byggdes ett Folkets hus. Erik satt i styrelsen och förklarade på ett möte att inga ytterlighetspartier fick nyttja lokalen och det fick inte bli allmän dans där. Väckelserörelsen drog redan i slutet av 1800-talet igenom området. Rörelsen leddes av mor Anna och hennes församling som kallades Annaiterna. De hade ett bönhus i Högland. Församlingen bestod som mest av 600 medlemmar. Man samlades för att läsa Bibeln och sjunga psalmer. I Gullänget bildades en församling som höll sina möten i skolhuset uppe på kullen. Efter några år slog man sig ihop med församlingen i Nordanås och byggde bönhuset i Nordanås. Församlingen kom att tillhöra EFS. På 50-talet byggdes EFS-kyrkan i Gullänget. Det var Gustav Hägglund som skänkte mark och tog initiativ till bygget. EFS-kyrkan i Gullänget var det första bönhus i Sverige som fick kallas kyrka. En annan stor religiös grupp i Gullänget var pingstvännerna. De hade på 50-talet en lokal i ett av stiftelsehusen på Fågelsångsvägen. Den kallades för Philadelphia-lokalen. Pingstvännerna tilläts också ha bönemöten i fabriken under lunchen. Nu ska vi lyssna på en så kallad läsarsång från 1800-talet. Den har blivit en av de mest sjungna sångerna i världen. På svenska heter den O store Gud, men när Elvis Presley sjunger den, då heter den Oh how great thou art.
Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the thunder, thy power throughout the universe displayed.
When Christ shall come.
shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul,
eftersom Gullänget växte ökade behovet av service. Den första matbutiken öppnades 1917. Det var J.A. Widmark som startade ett slakteri och öppnade en butik. Det berättades att Widmarks kundkrets var stor. Man hade kunder i stan och till och med ända ut i Järved. Springpojkarna hade det inte lätt. Deras trehjuliga transportcyklar var så tungt lastade att det inte gick att stanna dem i uppförsbackarna. För då skulle inte cyklarna gå och få igång igen. Springpojkarna hade ekonomiskt ansvar för sina leveranser. De fick en börs med 25 kronor i växelpengar på morgonen och de skulle ta betalt av kunderna och på kvällen redovisa kassan. De här pojkarna hade nyss slutat skolan och var cirka 13-14 år gamla. På Widmarks hade man också regelbundet personalmöten. I Gullänget fanns på 50-talet tre så kallade privata matbutiker. Edins på Björnavägen strax efter Bigatan, Westmans där pizzerian Laguna är idag och Widmarks där Pingstkyrkan Second Hand finns idag. I Kroksta fanns Kroksta Livsmedel som senare blev Bialivs. När befolkningen var som störst på 70-talet öppnades ytterligare två matvaruhallar i området. Skärpehallen i Kroksta och Gimothallen. Genom Socialdemokratiska kvinnoklubben startades en kooperativ förening och det öppnades konsumbutiker i Gullänget. I Gullänget fanns ett konsum där det idag finns en pizzeria vid Björnavägen. En inrymdes i en liten lokal på Fågelsångsvägen och längre upp på Fågelsångsvägen fanns en butik i en utbyggd del av stiftelsehuset. Där öppnade man det första snabbköpet i området 1956. I Kroksta fanns också ett konsum där Kroksta El är idag. Senare öppnade man en stor konsumhall där Edströms bageri höll till. På 80-talet öppnades en konsumbutik i ett nybygge mitt emot kyrkan. Den lades ner på 00-talet. Men tack vare starka krafter, framförallt av PRO-gruppen i Gullänget, har man öppnat Konsum Coop i Gullänget igen. Det är den enda av de matbutiken idag. Någon som kom till Gullänget på 50-talet förundras över att det fanns så många kiosker där. På den tiden var det den som hade ett handikapp som fick rätt att öppna en kiosk. Efter Björnavägen fanns Jonssons, Nordins och Sjödins kiosker. Vid korsningen Fågelsångsvägen, Hägglundsvägen fanns Karlssons kiosk. Många berättar om hur arbetare på Hägglunds stod vid fabriksstängslet och väntade på att någon skulle komma förbi och som då ombads att köpa främst cigaretter eller snus på kiosken. Hade man tur fick man behålla växelpengarna. På tändstickaskarna man köpte på Jonssons kiosk kunde man läsa: inget knussel, inget pjosk, möter man på Jonssons kiosk. Full sortering, billigt pris, allt för kunden så den trivs. Och det fanns inte bara mataffärer i Gullänget. Det fanns många specialaffärer. Engblom Sport, Pappershandeln, Ödlings, Gebauers, Karlssons bageri med fler. I början av 60-talet var det nog Gebauers som var den mest intressanta butiken. Där fanns skivspelare, transistorapparater och tv-apparater, det som var mest inne då. Helga Östberg startade tillsammans med sin man frisörsalonger för dem och herr. Fruarna till bröderna Hägglunds var de största kunderna. Huset och salongerna finns fortfarande kvar vid Björnavägen. Damsalongen har en typisk 50-talsinredning som nu K-märkts. På 50-talet kallades Gullänget för Gullängetstan. Det fanns ju allt som man behövde. Många anställda på Hägglunds kom långväga ifrån. Många var ungkarlar som bodde i hyresrum. De erbjöds lunchmat på flera ställen i Gullänget. Närmast fabriken låg Palmers pensionat, Borgs pensionat och Lindströms matsalar. Hägglunds ordnade också så kallade matlag. I ett par baracker vid Sjögatan var det några kvinnor som hade lagade lunchmat till framförallt ungkarlarna. Men fanns det några klasskillnader i Gullänget? Ja, egentligen inte. I Gullänget blev det aldrig någon brukskänsla som vid pappersbrukerna. En orsak kan vara Hägglundsandan och bostadspolitiken. I ett brukssamhälle fick de olika yrkesgrupperna bo på olika ställen. Överingenjören hade sin villa, tjänstemännen bodde i ett område och arbetarna i ett annat. När stiftelsen byggdes stod folk på kö och väntade på bostäder. Och då blev det så att överingenjören kunde flytta in i samma trappuppgång som hon som lindade motorer. Det var heller inte så att det var de som tjänade mest som hade största lägenheterna. I stiftelsens fyra rummare bodde flera familjer som hade många barn. Även i villasamhällena var det samma blandning av människor. Men visst, det fanns ju de som led av en viss titelsjuka. Jag hörde om en som när han var barn gick han som vanligt till grannen för att leka med barna där. När frun i huset öppnade dörren förklarade hon att nu fick den här ungen inte komma in i deras hus längre då hennes man hade blivit tjänsteman. Ungen var nämligen son till en förman, en arbetare. Vi ska lyssna till Totta Näslund. Han kom från bruksorten Köpmanholmen och han förlikade sig aldrig med klasstänkandet där. Totta Näslund sjunger På väg igen.
Jag har stått på varje krog från Haparanda till Skanör och gjort de tårögda grimaser bara clowner gör. Och vissa rader vill jag glömma, andra står sig faktiskt än. I all sin kantighet tangerade de sanningen. Trots alla trender så står jag här än. Vindarna vänder och vänder igen. Inget är givet eller vunnet i sig. Men älskar du livet så älskar det dig. Och mitt liv är ett liv på väg igen. På väg igen. Varje steg på väg igen. Mil efter mil i evig exil tills vägen blev målet i sig. Där syd eller nord är ord bara ord. Och vägen är målet. Och jag har älskat dessa kvällar just när ljusen slagits på och varje människa blev en själ jag kunde se och nå. Och jag har hatat dessa nätter på något slitet stadshotell där också kärleken blev sjaskig och materiell. Trots några sorger så går jag här än. bortom försorgen och uppsyningsmän. Allting i frihet är vackert i sig. Älskar du livet så älskar du dig. Och mitt liv är ett liv på väg igen, på väg igen. Varje steg är ett steg på väg igen. År efter år trampade spår. Öst eller väst, fraser som bäst, vägen är målet. Vägen är målet.
I mitten av 50-talet hade Folkets hus blivit för litet och behövde renoveras. Då gjordes någon som också måste sorteras in under begreppet Hägglundsandan. Man beslutade att man skulle bygga ett nytt Folkets hus och Hägglunds bidrog ekonomiskt. Det byggdes en väldigt modernistiskt hus med stora allmänutrymmen, stora fönster och högt i tak. Huset fick också en efterlängtad biosalong. Den gamla Folkets husbyggnaden byggdes då under 2 år om till kyrka. Folkets hus förvandling upprörde en del vänner av ordning. Det var någon som undrade hur djävulens hus kunde bli Guds hus. Men svaret kom snabbt. Bättre det än tvärtom. 1958 invigdes alltså 2 kyrkor i Gullänget, EFS-kyrkan och Lillkyrkan. Lillkyrkan fick bland annat ett vackert altarfönster med träsniderier av Nils Kristoffersson och glasmosaik av Bo Vespergren. Kyrklockan skänktes av familjen Hägglund. I början på 80-talet började Lillkyrkan bli för trång. Då beslöts att man skulle bygga en ny kyrka. Arkitekten som fick uppdraget var Kjell Mattsson, som var född i Gullänget och son till en som varit anställd på Hägglunds. Hans Körneryd fick stå för den konstnärliga utsmyckningen. Han är också från Gullänget. Alla fönster och kyrkklockan flyttades från Lillkyrkan till den nya kyrkan. Dopfunten var så vitt jag vet gjord och skänkt av Gösta Hägglund, som sysslade med silversmide på gamla dagar. Kyrkan invigdes 1986. När Folkets hus Gnistan invigdes blev det fler butiker i Gullänget. I butikslokalerna i bottenplanet blev det en blomsteraffär och en handarbetsaffär. Under en kort tid fanns också ett café. Men det klarade inte konkurrensen med de andra kaféerna i Gullänget, Strambergs och Erikssons. Senare så öppnade stadsbiblioteket en filial i Gnistan. Redan 1936 fick Gullänget en egen poststation. Posten var då i huset där restaurangmålet är idag. I slutet av 50-talet flyttade posten till posthuset vid Centrumvägen. Någon gång på 70-talet byggdes det ut en flygel vid Gnistan och posten flyttades dit. Då togs också Gullänget bort som postadress och det blev Örnsköldsvik istället. Jag måste komma tillbaka till Hägglundsandan. I mitten av 90-talet var en grupp forskare och gjorde en undersökning av Gullänget. De ville ta reda på vad som hade hänt med folkrörelserna och det allmänna intresset för medbestämmande i landet lagom, som de kallar Gullänget. Man undersökte bland annat begreppet Hägglundsandan och hur den förändrats genom åren. Resultatet redovisades i en bok som just heter Landet lagom. Forskarna gjorde en analys och kom fram till att i Hägglundsandan finns bland annat yrkesstolthet, en vilja till företagsamhet, samförstånd samt känsla för hembygden. Det flyttade in en mängd människor från alla håll till Hägglunds i Gullänget. De kom från både norr och söder. Men de kom också från Finland och Italien. När det visade sig att det rådde brist på utbildade tekniker åkte Gösta Hägglund till ett flyktingläger i Wien och bjöd några skickliga yrkesmän att komma till Hägglunds och Gullänget. De hade flytt från Sudetenland i Böhmen efter kriget. Många som kom till Gullänget under 40- och 50- och 60-talet har blivit kvar på orten. I sin analys av Hägglundsandan menar forskarna att kvinnorna inte var involverade i Hägglundsandan. Företaget var ju en verkstadsindustri och som ju av tradition betraktas som manlig. Men det fanns lysande undantag. 1940 anställdes en elingenjör, Sally Maria Sandelowski, för att utveckla elsvetsmaskinerna. Under kriget, när den manliga arbetskraften var upptagen med att försvara landets gränser, var det många kvinnor som utbildades och anställdes i verkstaden. Det var också kvinnor som visade sig vara de skickligaste på att linda elmotorerna. Kvinnor skulle enligt Hägglundsandan sköta den så kallade markservicen. Företaget hade därför ingen anledning att ordna barntillsyn. Istället blev det kvinnor som satte igång barnverksamheten. Hägglunds tjänstemannafruar var en förening där kvinnorna var gifta med Hägglunds tjänstemän. Bröderna Hägglunds fruar satt i styrelsen. De startade en lekskoleverksamhet i början av 50-talet i tvättstugelokalen ovanför radhusen, nuvarande Sion. De mest aktiva i barntillsynsfrågan var nog den grupp av olika politiska intressen Gullängets ungdomsråd och fruarna Minna Olsson och Kalla Dahlén, och de tog också tag i barnverksamheten. Kvinnorna i Gullänget spelade en viktig roll i föreningsverksamheten. Det var ju de som ordnade med kaffet, även om det var en mansdominerad förening. Frågan är också om kvinnorna inte hade möjlighet att på så vis påverka sina mäns beslut i olika frågor. När jag var i förskoleåldern fick jag följa mamma till klubbmöten. Föreningen var SALFs damklubb och SALF står för Sveriges arbetsledareförbund där pappa var med. Klubbmötena hölls i medlemmarnas hem. Höjdpunkten var kaffestunden med alla kakor, ett riktigt kafferep. Och nu ska vi lyssna på kvartetten Synkopen som i slutet av 40-talet spelade in Kafferepet.
I 84:an tre trappor över gården, där bjuds det kaffe med dopp hos mors vinda knopp. Och alla tanter som kunnat komma från har samlats i kaffebordsfrån.
Det var fru Nilsson,
det var för Karlsson,
det var fru Svensson,
fru Levin,
det var fru Larsson,
det var för Jönsson,
det var fru Jonsson,
fru Molin,
det var fru Lindqvist,
det var för Lundqvist,
det var fru Sönnqvist,
och fröken Kvist.
De kommer en och de kommer två, och bästa stassen har tagit på. De sätter ner sig och de förser sig och stoppar på sig vad de förmår. Fru Klopp och bugar och ler och trugar och bjuder ännu en tredje tår.
När de så smakat på alla sorterna händer det efterhand.
De lossar på tungornas band.
Fröken Berga gott och säger en liten fot, det måste vara något som inte vi förstått. Hon var så söt och rar, aldrig någon kamma sig kom in till hennes boudoir.
Och att herr Pettersson skulle rymma hemifrån, det var då inte någon som kunde märka på. Fast han var ganska snena senast han var med på låsens val. Det är ej förtal, det sa fru Nilsson,
det sa för Karlsson,
det sa för Svensson,
och fru Levin,
det sa för Larsson,
det sa för Jönsson,
det sa för Jonsson,
fru Molin,
det sa fru Lindqvist,
det sa för Lundqvist,
fru Sönnqvist,
och fröken Kvist.
Förtala alla i samma svep, det är hederligt kaffe.
De talar vitt och brett om vad de aldrig sett och har sig förberett på vad som aldrig skett. De lägger in och ut så att det sen till slut blir nästan troligt, nästan absolut.
Och
när de sedan så har låtit munnen gå så ingen kan förstå vad de funderat på med lite extra dopp. De tar en extra kopp och sen i kö säger de adjö.
Så går fru Nilsson,
så går fru Karl,
så går fru Svensson,
fru Levin,
så går fru Larsson,
så går fru Jönsson,
så går fru Jonsson,
fru Molin,
så går fru Nilkvist,
så går fru Lundqvist,
fru Sönkvist,
fru Frickenqvist.
Och just och tack söta lilla vän, till nästa gång vi får ses igen.
Kunskap kräver utbildning, det är jag den första att skriva under på. Jag har nämligen varit lärare i 40 år. Jag har tjänstgjort både på Krokstadskolan och Engelskolan. Den första skolan i området låg uppe på kullen, nästan där Skärpeskolan ligger idag. Gösta Hägglund berättar att det var lång väg att gå dit. Fru Lind hade 56 barn i 4 klasser i samma klassrum. Man gick 3-4 år i skolan och sen var det dags att börja arbeta. 1933 invigdes en ny skola närmare Gullänget mellan Krokstavägen och Björnavägen. Den hade 6 klassrum, en för varje klass. Och då gick man i skolan i 6 år. 1945 invigdes ytterligare ett skolhus i området. Den byggnaden fick både gymnastiksal och bespisningslokal. Då gick man i småskolan i 1 och 2 i det äldre huset och folkskolan 4-7 i det nyare huset. Några av klassrummen fick också skolbänkar som tillverkades på Hägglunds. Det behövdes allt fler lokaler. Det ställdes upp så kallade björnakojor med 2 klassrum i varje på området. Och dessutom hade man klassrum i olika lokaler runt om i Gullänget. 1957 kunde man inviga nya ultramoderna lokaler i Rödtegel på skolområdet. De var byggda i ett plan och varje klassrum hade utgång dels mot korridoren och dels mot skolgården direkt. Trångboddheten ökade när grundskolan infördes och eleverna skulle gå ytterligare 2 år i skolan. Innan Engelskolan byggdes hade Krokstadskolan 26 klasser i 7 byggnader. 1962 stod Engelskolan klar och blev en så kallad högstadiefabrik. Alla 7:or, 8:or och 9:or i Själevads kommun norr om Moälven gick på Änget, som mest 24 klasser. I senare hälften av 70-talet byggde Skärpeskolan uppe på kullen på en tomt som då kallades Strambers och som Hägglunds köpte på 40-talet. Idag är alla byggnader utom Rödtegelbyggnaden på skolområdet i Krokstad rivna. Tegelhuset, som vi sa, är idag dagcenter för handikappade. Skolverksamheten flyttade stänget skolan i mitten av 90-talet. Man organiserade om skolan som blev en 1-9 skola, det vill säga med elever från årskurs 1 till årskurs 9. Idag finns också förskola, träningsskola och särskola på området. Många företag etablerades i Gullänget under 1900-talet med eller utan medverkan från Hägglunds. Syrgasfabriken, eller Noga, var Norrlands gasaktiebolag som levererade svetsgaser till Hägglunds. De hade sin fabrik vid Krokvägen. Flera startade elföretag, Gullängets el, Krokstad el, Janssons el och så vidare. Och Kjellberg, som arbetat på Hägglunds, startade karosserifabriken vid Busbyvallen. Ett annat företag var Krokstad mejeriet. Mejeriföreningen byggde lokalerna i början av 40-talet. Hägglunds fick leverera mejerimaskinerna, bland annat mässmörskar. Mässmör kokas av vassle, en biprodukt vid osttillverkning. När mejeriet var klart bestämdes att Krokstadmejeriet skulle vara en försöksstation för ostutveckling i Sverige. Från Skåne kom några skickliga mejerister och verksamheten tog fart. Det dröjde dock till 1963 innan man var nöjd med den storpipiga osten med något syrlig smak som man hade tänkt sig. Man tänkte sig också ett namn som liknade Gruyère, en fransk ost med liknande egenskaper. Osten fick till sist namnet Grevé. 2001 upphörde tillverkningen av Grevéosten i Gullänget. Nu tillverkas den av några mejerier söderut. Den blev väldigt populär och ligger högt på listan över Sveriges populäraste ostar. Nu tänkte jag spela en låt från det tidiga 50-talet. Det var då som jag, som nu är farmor, åkte skridskor på Höglandsjöns is. Vi ska lyssna på Povel Ramels Tittade snöar.
När farmor åkte skridskor upp på Nybrovikens is,
på Nybrovikens is,
så pigg upp och kurtis. Bland andra kavaljerer fanns en ny på en röd polis, polisen som så småningom blev farfar.
Tillsammans arm i arm de ut och disa sig begav,
och disa sig begav.
Och han var hennes slav som hjälpte till med skridskorna och tog dem på av sin gentlemannens stora syssla tarvar.
Just det, de åkte lätt, de åkte väl, de åkte rätt, de åkte fel, de åkte hit, de åkte dit, de åkte
så, så, så.
Och de tänkte att
du bilde, nej du bilde, oj du bilde, tack du bilde, nej du bilde, skoj du bilde, vitten den är här.
Tittar det snöar, farmor och skrinnar,
det som finnar,
röde polisen, tittar det snöar,
blank ligger isen, tittar det snöar, allting är vitt, 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 ja,
och sen gick det många vintrar och så småningom kom far,
så småningom kom far,
en stark och stilig kar vars färdighet på skidorna var allt för öppenbar. Vid 16 år han kländes ur Litelma,
från topp till tå i fjällens värld om vintrarna han for,
om vintrarna han for,
och farten den var stor. En vacker dag på Åreskutan krockade han med mor, en genompräktig tö som hette Selma.
Jag ställer frågan lätt,
fel,
plocka fel, plocka rätt, plocka fel,
rätt,
plocka hit, plocka dit,
plocka så bra, så bra, så.
Och de tänkte att
du bilde, nej du bilde, oj du bilde, tack du bilde, nej du bilde, stoj du bilde, vinden den är här.
Tittar det snöar, farklä med laggar,
fjällt och betaggar,
krocka med Selma, påser i Selma.
Tittar det snöar,
farmor och skrinnar,
se som finnar,
röde polisen, tittar det snöar, blank ligger isen.
Tittar det snöar,
tittar det snöar, allting är vitt, 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 ja, du bilde, vitt, vitt, vilka flingor,
ett flingor, ett flingor, flingor, flingeligeling. Sen gick det många vintrar och så småningom kom vi,
så småningom kom vi,
en österkoloni. Och när vi inte hade röa hund och difteri, så fick vi åka Djurgården runt i släd.
För släden hade pappa spänt ett ålderomligt sto,
ett ålderomligt sto,
som hette Anna Lo. Hon orkade dra oss längre än till Bellmans ro. Där brukade hon sparka av en meme.
Just det, hon sparkade rätt,
fel,
sparkade fel,
fel,
sparkade rätt,
fel,
sparkade fel,
rätt,
sparkade hit,
dit,
sparkade dit,
dit, sparkade så bra, så bra, så.
Och vi tänkte att
du bilde, nej du bilde, oj du bilde, tack du bilde,
hej
du bilde,
skoj
du bilde, vinden den är här.
Tittar det snöar,
snön är på taken,
tomten är vaken, fryser om örat.
Tittar det snöar,
hunden är bunden,
reven är reven,
höken är fröken,
märren är knarrig,
fryser om tungan, kungen är trången, fryser om håret.
Tittar det snöar, släktes är varvar,
farmor på farfar,
farfar på morbror,
morbror på råttan,
råttan på repet,
repet på huset,
huset på taket,
taket på svärmor, fryser om lungan, biffen är vibren,
köttet är ruttet,
anden är villig,
kusken är billig,
fryser om lådan.
Tittar det snöar,
Larsson är färdig, fryser om äpplet.
Tittar det snöar,
hur mycket är klockan,
kvart över elva,
tackar så mycket,
alls ingen orsak.
Tittar det töar, tittar det töar, tittar det töar, allt fort.
Vilka nöjen har man då haft i Gullänget? Ja, förutom att åka skridskor på, så var Höglandsjön också centrum för vintertrav fram till 1953, då Solängets travbana blev klar. På söndagarna gick man ner till sjön och tittade på de där nordsvenska hästarna när de tävlade. I slutet av 50-talet var det East Racing som gällde. Mest framgångsrik var Fantomen Westerlund, som också en gång arbetat på Hägglunds. Olof Ösberg kommer att berätta mer om de idrottsliga nöjerna i Gullänget. Själva Höglandsjön mådde på 50- och 60-talet inte så bra. Sjön tog emot orenat avloppsvatten och den var väldigt förorenad. Den fina badplatsen vid Flora gick inte att använda längre. Nere vid nuvarande bron fanns tippen, dit Hägglunds körde diverse avfall från företaget. Företaget släppte också ut lösningsmedel i luften, ända fram till 1992, trots att miljöskyddslagen kom redan 1969. Mejeriet stod också för stora utsläpp. Genom Gullänget-projektet på 90-talet kom det till ett samarbete på det lokala planet. Det ordnades promenadvägar runt sjön. Senare blev det belysning också. Sjön rensades upp, man röjde stränder och slog vassen. Idag är Hälsans stig, som den kallas, ett oerhört populärt strövområde och motionsområde för alla som bor runt sjön. Vid Höglandssjön finns Flora dansbana, eller fanns Flora dansbana. Den hade rykte om sig att vara något stökig. Folk kom från alla håll och de var inte alltid nyktra. Dansbaneeländet fördömdes av många i Gullänget. Men när Gnistan blev klart började man ha dans där. Under 60-talet konkurrerade Gnistan med parken i stan. Antalet danssugna räckte inte till två dansbanor. Det var då alltid lika spännande för alla som skulle ut och dansa och få reda på vilken av ställena de flesta skulle åka till. I Gnistan fick alla föreningar som inte hade egna lokaler plats. I Gnistan fanns då redan på 90-talet en ungdomsgård. Det lilla torpet Gulänge i utkanten av Krokstaby kom att bli orten där industriundret i norr växte. De som flyttade in blev kvar. Min pappa skrev hem till sin mamma när han just anställts efter semestern 1940. Jag stannar till jul, inte längre. Men han blev kvar i Gullänget. I Gullänget är jag född. Där har jag vuxit upp, arbetat, bildat familj. För mig är Gullänget nästan hela mitt liv. Tack alla ni som lyssnat. Hoppas att några av er har känt igen sig. Vi kanske hörs igen. Till sist spelar jag ett körstycke av Curtis Wiley, Golden Meadow, det vill säga Guldänget. Tack för mig. Thank you.
Nu följer novelläsning under cirka 20 minuter och därefter lämnas några evenemangstips.
Jag heter Erik Bergström och jag ska läsa ett kåseri av Herman Lindqvist som heter Absolut kålrot, och den kommer ur samlingen Karamba säger de aldrig. Absolut kålrot. Vi svenskar vandrar trygga genom livet, övertygade om vår egen förträfflighet. Vi kommer från ett litet land med vegetvärlden såväl smorgasbord som ombudsman att klaga hos om bordet är dåligt. Det är ord som nu finns i de flesta språk. Men tyvärr är vi inte fullt så stora och kända som vi själva tror. Framförallt är vi kanske inte riktigt kända för just det vi tror oss vara kända. Men i Spanien vet alla hur en svensk är. Ja, det tänker inte på störtpackade charterresenärer som går balansgång på hotellräcken på 15:e våningen klockan 4 på morgonen i Las Palmas. Det tänker inte ens på en rakryggad, ärlig svensk som betalar sin skatt och gör rätt för sig. Honom har det aldrig hört talas om. Alla spanjorer vet ändå hur en svensk är, trots att de aldrig sett en äkta svensk. För det finns ett vanligt talesätt man kan höra varje dag i Spanien och läsa i de spanska tidningarna varje vecka. Det lyder Hacerse el sueco. Det kan en spanjor fräsa åt en annan i ilska. Det betyder ordagrant att göra sig svensk. Vad den arga spanjoren menar är: gör dig inte dummare än du är. Gör dig inte svensk. Det var ju smickrande. Men uttrycket har en lång historia. Naturligtvis tvistar experterna om exakt hur det uppstått. Den roligaste och som jag tycker för oss nästan positiva förklaringen är den här. Under 30-åriga kriget var Sverige en mäktig stormakt i norr och Spanien var en ännu mäktigare och större stormakt i söder. Spanien var också vår huvudfiende under de otaliga drabbningarna kors och tvärs över Europa. Blev svenskar ibland krigsfångar hos de spanska trupper som slogs bland annat i Nederländerna och i de tyska staterna. Svenskarna skulle som alla andra fångar förhöras. Man hängde som seden var upp offren i diverse specialkonstruerade förhörsapparater. Men ur de svenska struparna hördes bara stönanden. Det sa ingenting. Troligtvis därför att de aldrig förstod frågan. Till slut tröttnade spanjorerna på det tigande och enligt deras åsikt korkade svenskarna. Man lät dem gå. Detta märkte naturligtvis de andra fångarna. De insåg blixtsnabbt att här gällde det att spela svensk för att klara sig. De gjorde sig dummare än det var. Så lever uttrycket kvar idag. Värre är det med kålrötterna. Kålrot heter habo sueco på spanska. Det gör det nästan på engelska också. Engelsmännen beställer en swede och får då en kålrot. Swede med stort S är svensk. Med litet S är kålrot. Svensk är alltså lika med kålrot för de hundratals miljoner människor som talar engelska och spanska. Tillsammans blir det över 600 miljoner. Men över 1 miljard människor förstår språken. Även om kålroten har det skrivits många engagerade och initierade vetenskapliga alster. Jag vet inte om något är mer rätt än ett annat. Men vi måste bara acceptera att vårt enda riktigt stora gastronomiska bidrag till mänskligheten är kanske kålroten. Det var innan Absolut blev Absolut med världens folk. I alla fall bland törstiga amerikaner. Men bägge kommer ur underjorden. Vi svenskar har ju våra nära förbindelser med naturen, trollen och jordandarna. Kålrot. Svenskare kan det inte bli Absolut. Det skulle i så fall vara Absolut kålrot. Ja, jag heter alltså Erik Bergström och jag ska läsa ett kåseri till av Herman Lindqvist. Och det heter Dill är mer än du tror. Det finns sånt som man gör varenda dag. Sånt som man tycker är fullständigt naturligt. Och som man tror att alla människor gör. Som att sätta på potatisen och lägga lite dill i vattnet. Självklart, menar vi. Men bara vi, våra nordiska grannar, ryssar och något folk till. Det stora flertalet av jordens befolkning har aldrig hört talas om dill. Inte om potatis heller för den delen. Det här är en insikt som kommer som en chock för många utlandssvensk. Denna lilla, lilla detalj i vardagen, som dillkvisten i potatisvattnet, den kan växa sig till en enorm stenbumling på utlandssvenskens väg. Något som förmörkar tillvaron också i den mest glödande av söderns solar. I synnerhet där. Man anar inte vad man är beroende av förrän man mistat det. Måttet på en riktigt duglig utlandssvensk är faktiskt den som var som helst på jorden kan fixa dill till potatisen, sillen, laxen och allt det andra. Därför har det blivit så att från norra Vietnams kullar till Tanzanias brända dalar, var helst en svensk har sin boning, trävas det varsamt i jorden och bevakas små täppor ängsligt dygnet runt, små plättar där svenskar förtvivlat försöker få dill att växa. Det går nämligen inte, eller nästan inte. Dill tycks bara trivas på nordiska breddgrader. Utom hos vissa magiker med gröna fingrar som får vad som helst att växa var som helst. Det är mycket trolldom i detta. Faktiskt mycket mer än ni kan ana. För dill kan finnas i små örtagårdar bakom slutna murar i Spanien. Därför att kloka gummor vet sedan urminnes tider att dill är ett patentmedel mot häxor. Det är sant. Enligt gammal spansk visdom är dill det enda som håller häxorna från dörren. Detta bevisar ni ju själva där hemma varje höst. Är det kanske inte så att när augustimörkret kommer och fullmånen glider upp över den svarta skogen och nattluften är tjock av häxor, troll och otyg. Just då, när ni sitter där med era kräftfat, tar ni inte lite dill, utan laddar upp ordentligt med hela knippen och kvastar som läggs över faten. Och det hjälper ju. Inte en häxa dyker upp. Kräftorna får ni äta i fred och allt i frid och fröjd. De gamla spanjorerna var klokt folk. Ni som trots batterierna av dillknippen ändå ser häxor i den svenska augustinatten, ni får nog läsa bättre på etiketterna på flaskorna nästa dag för att se vad ni ska undvika till nästa gång. För mot häxorna ni såg hjälper inte ens dill. Ibland kan man hitta en dillkvist också söderut. Efter många års letande och frågande i affärer och på torg i Frankrike hittade jag plötsligt en dillkvist hos vår blomsterhandlare. Kvisten satt snyggt instoppad i en fin bukett med nejlikor. Utan att tveka bad jag omedelbart att få köpa all dill han hade i affären. Med eller utan nejlikor. Bara vi fick dillen. Visst, sa han självklart. Darrande av iver kom jag hem till familjen som jublade precis som om jag hade kommit hem med färskt bröd till en utsvulten flyktingskara under svåra nödår. Glädjen stod högt i tak. Vi kokade potatis med dill. Vi lade dill på tomaterna, på mackorna, på allting. Vi hade en fullständig dillorgie. Vi njöt. Så intensivt kan man sakna denna sprödande, lilla doftande gröna kvist. Nästa dag går jag tillbaka hos blomsterhandlaren för att få köpa mera dill. Han blev alldeles blek och tittade allvarligt på mig. Va, är den slut? Vadå slut? Vad har ni gjort med den? Utan att vare sig blinka eller rodna avgav jag fullständig bekännelse. Vi åt upp alltihop på en gång. Rubbet. Han blev ännu blekare. Hur mår ni? Och han tog mig lätt i axeln liksom för att se att jag verkligen var jag och inte ett spöke. Alldeles prima, försäkrade jag. Ni borde äta dill själv. Bättre krydda finns inte. Han satte sig ner och bad mig komma närmare. Ni förstår. Vi vill att dillen ska räcka länge så vi sprutar den alldeles särskilt mycket med arsenik. Så berättade han att dill används i Frankrike bara som dekoration. Och man vill ju att dekorationen ska stå sig så länge som möjligt, alltså besprutas den. Ingen fransos vid sina sunda vätskor har någonsin kommit på tanken att äta dekorationerna. Lika lite som en svensk skulle börja käka stearinljusen. Ja, jag kände efter. Men allt kändes som vanligt. Blekrusade jag hem. Vi räknade över barnaskaran. Alla var närvarande. Alla mådde bra. Vi andades ut. Men vi köpte aldrig någon mer dill i den affären. Däremot fick vi tips. Man kan fixa allting med tips och kontakter i Paris. Ända sedan ryska revolutionen har det funnits en stor rysk koloni i Paris. Ryssarna är som vi, en kulturnation byggd på hörnpelare av potatis, dill, snaps och saltgurka. Alltså såg de ryska storförstarna till, då de hade flytt till Frankrike, att de fick sina privata egna dillodlingar. Men det var anläggningar som hölls hemliga. Men med kontakter kan det fixa sig. Så om man ringer ett visst nummer kan man få en knippa. Det gjorde man ibland. Ringde det där numret. Ungefär som andra skummisar ringer andra nummer och får betydligt kraftigare kryddor. Abstinensbesvären efter dessa olika kryddor kan tydligen vara nästan lika stora. Men vår krydda är betydligt bättre, godare och säkrare. Förutsatt att den inte spetsad arsenik. Tänk på det nästa gång du sätter på potatisen. förmiddag, Radio Nola Skogslyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 8. Först så ska jag presentera en utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall. Det är Jenny Berg, Bror Marklund-stipendiaten 2014. Utställningen pågår den 27 andra till den 30 i fjärde. Öppettider är tisdag 11-20, onsdag och lördag 11-16. Jenny Bergs arbete rör sig kring maktrelationer, mellanmänskliga och andra. Hon jobbar med installationer, modeller, handlingar och dokumentation av dem. Teckningar, ritningar och text. Modeller används ofta för att försöka omfatta det svåromfattande. Utopiska situationer och nya världar byggs upp och leder vidare till praktiska försök som hon genomför själv eller ihop med andra. Arrangör Örnsköldsviks museum och konsthall. Kulturskaparna tolkar Edith Piaf. Det är en annan utställning som försiggår på Örnsköldsviks folkhögskola rådhuset. Utställningen pågår i 5 veckor, startar den 19 andra klockan 10. Kulturskaparna på Örnsköldsviks folkhögskola hyllar Edith Piaf. Utställningen hänger i 5 veckor. För visning och info ring 0660 26 67 00. Arrangör Örnsköldsviks folkhögskola. På tisdag blir det teater. Den gråtande polisen av Staffan Göte på Örnsköldsviks folkhögskola rådhuset klockan 13.00. Pjäsen är en virvlande tågresa genom livets vinternatt. Några livsöden, mycket musik, mycket nostalgi, mycket roligt och mycket teater. Välkomna, önskar teaterlinjen på Örnsköldsviks folkhögskola. På onsdag kan vi titta på Filmstudio U som visar Mandela, Vägen till frihet. Platsen för det är Folkets hus Gnistan klockan 16.30. Filmen är baserad på Mandelas självbiografi och tar oss med på en resa genom Nobelpristagarens liv från barndom till han fängslades och så småningom blev Sydafrikas första demokratiskt valda president från 1994. Arrangör är Filmstudio U. Teater Den gråtande polisen blir det än en gång på och Staffan Göte blir det än en gång på Örnsköldsviks folkhögskola rådhuset klockan 19.00. The Soundtrack of My Life blir det på Nolaskolans aula klockan 19. Kommunmedborgare önskade under våren 2015 låtar utifrån temat Musik som gör mig glad. En motivation följde med önskningen. Nu gör vi en spännande konsert med dessa låtar. Elever och lärare samt gästartister Stina Josa, Media Ashrafi, Rasmus Harnesk med flera finns på scenen. Konferencier Lars T. Johansson. Allt överskott från entré, fika, försäljning och insamlade medel går till Nepal. Arrangörer är Kulturskolan. Torsdag blir återigen Den gråtande polisen av Staffan Göte på Örnsköldsviks folkhögskola rådhuset. Den här gången blir det klockan 13. Viskväll på Sliperiet blir det klockan 18.30. Insläpp 18.30. Första artist på scen är 19.00. Det är gratis inträde. 2 nuvarande elever vid Visskolan i Västerviks andra årskurs och en drop-out bjuder in till mysig och rolig viskväll på Sliperiet. På scen Erika Persson, Jim Frid och Robert Wikberg. Välkomna, arrangör är Sliperiet. På fredag får vi ytterligare en chans att titta på Den gråtande polisen av Staffan Göte på Örnsköldsviks folkhögskola rådhuset. Den här gången är det klockan 19. Tribute to Sting är det i Nolaskolans aula klockan 20. Lennart Ljungqvist Entertainment Orchestra featuring Frank Ådahl. A Tribute to Sting. En hyllningskonsert till en musikalisk gigant. Som ledsångare har vi Frank Ådahl. Vi ser fram emot att få bjuda er på de största hitsen men även mer okända låtar. Och arrangör är Lennart Ljungqvist Entertainment. Jack Vreeswijk blir det på Brux klockan 20.00. Det är Jack Vreeswijk live. Corneliusson live på Brux och arrangörer är Brux. Mange Hellberg kan vi se på O'Learys klockan 22. Mange Hellberg berättar historien med sina låtar. Under 2000-talet flyttade Mange Hellberg till Stockholm med drömmar om att lyckas som rappare. Han blev erbjuden flera skivkontrakt men drogs istället in i en värld av droger och alkohol. Tid på behandlingshem varvades med att leva som hemlös. Det var först när hans kompisar och familj sa åt honom som han tog tag i sitt missbruk. Arrangör O'Learys. På lördagen så är det spelmansstämma i Elimkyrkan klockan 12. Klockan 12 är det samling, klockan 13 är det allsång. Klockan 14 är det allspel, scenprogram och grupper. Klockan 19 fri scen, spel hela dagen, försäljning av palt och fika, lotterier. Arrangörer är Nola Gillet och Studieförbundet Vuxenskolan. Kulturlab Tälja blir det på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 13. På lördagar är kulturlabbet öppet för dig som gillar att skapa. Här finns gott om material och möjlighet att prova olika tekniker. Varje lördag finns en handledare på plats. Du kan delta i det handledaren jobbar med eller fortsätta med något du börjat på tidigare. Det är bara att komma. Och allt är gratis. Och det är Örnsköldsviks museum och konsthall som bjuder in. Den gråtande polisen av Staffan Göte får ytterligare en chans att bese. Örnsköldsviks folkhögskola rådhuset klockan 19. Ladies Got the Blues blir det på Brux blueskällan klockan 20.00. Ett musikkollektiv med syftet att lyfta fram kvinnliga bluesmusiker genom tiderna. Här får vi stifta bekantskap med bland andra Sister Rosetta Tharpe, Bonnie Raitt och Big Mama Thornton. Husbandet består av Moa Brandt och Lovisa Sjöberg Nordahl på gitarrer, Tova Brandt bas, Malin Ahlberg keyboard, Amanda Savbrand trummor och Elin Öberg på munspel. Gästsångare är Iva Miringqvist och Lovisa Birgersson. Arrangörer är Perdido Jazz och Blues. Söndag är det stormande känslor med musiksällskapet Symfoniorkester i Pingstkyrkan klockan 17.00. Stormande känslor med musiksällskapet Symfoniorkester och Stråk för alla, där dirigenten David Wallén bjuder på ett urval av de stora känslostyckena. Arrangör Örnsköldsviks musiksällskap. Orgen, en flamencoföreställning med Aire de Vida och Friteatern. Och det utspelar sig på Valhalla i Drömme klockan 17.00. Flamencogruppen Aire de Vida och Friteatern samverkar runt produktionen Orgen. Flamencogitarren skarpa toner ljuder över bergen. Fjällbäcken lyssnar till sångens djupa klang. Vad är ursprung? Det blir energi, urladdningar och vila genom både flamenco-gitarr, dans och känsloladdad stark flamenco-sång. Men också Härjedals pipa, klarinett och flöjt och projicerade storbilder som visar nordiska vidder och fjälltrakter som fond. Att leva i olika slags landskap och kulturer påverkar oss människor. Arrangörer i OGTM till Odrönne. Musik direkt. Välkommen till deltävling 2 på Sliperiet. Och det är på Sliperiet klockan 18. Musik direkt. Sveriges största och bredaste ungdomsmusiktävling som i Västernorrland fyller 25 år 2016 och har funnits i Sverige sedan 1986. Festivalen som sker i 3 etapper. Deltävling, regionfinal och Imagine nationalfinal. Är ett oerhört bra speltillfälle för alla som vill uppträda inför publik på egna villkor. Musik direkt har plats för allt inom alla musikstilar och är en öppen tävling för alla som vill delta. Varje år tävlar cirka 3000 unga musiker över hela landet. Arrangör Musik direkt Sliperiet. På måndag är det temakväll Amazonas på Sliperiet klockan 19.00. Maria Elving berättar om sitt halvår i Amazonas. Ursprungsbefolkningen i Brasiliens enorma regnskog lever för att skydda sitt hem och världens lungor. Maria berättar specifikt om Suri-folket och deras projekt för att skydda regnskogen. Bildvisning och hantverk från regionen visas upp. Arrangör Örnsköldsviks FN-förening. Och det var allt för den här veckan. Hoppas att ni hittar något trevligt att sysselsätta er med. Hej då!